Ja, nu tänkte jag börja en serie. Det har ni aldrig hört mig säga, va? Frågar någon, har du slutat den förra? Ja, jag förstod att jag skulle kunna vara en sån där författare för de där tv-såporna. Skriva lite serier. Nej, men kanske lite förvånansvärt att jag ska ta upp det här, men jag tror att det kan vara till välsignelse. Jag tänkte tala om lagen och nåden och om lagiskhet och laglöshet. Och jag kan säga så här att när man reser så här till olika länder så ser man att församlingar, kristna församlingar är i olika mån påverkade av någonting som vi kristna uppenbarligen får inte riktigt bukt med. Och det är det här, hur lever man det kristna livet? Hur förhåller man sig till lagen och hur förhåller man sig till nåden? Och jag märker, det är inget nytt tror jag, att flesta av er skulle kunna bekräfta det, att flesta kristna församlingar lever i en blandning av de här två sanningar. Och det gör att kristna livet kan bli väldigt förvillande och väldigt svår ibland. Och jag måste säga att efter 43 år så börjar jag se bättre och bättre på det, åtminstone med ena ögat. Så får vi se när Gud helar båda ögon i den här aspekten så att man ser det klart och tydligt. Okej, jag kommer idag först att dela med er lite grann om lagen, om Guds lag och vårt förhållande till lagen. Så det kommer att bli lite kanske tyngre, men nästa söndag för er som kommer så kommer vi att ta upp lite nästa steg. Så jag vill inte stressa igenom det här, därför att jag upplever att det här är otroligt viktigt. Otroligt viktigt. Låt mig först definiera lagen. Enligt Wikipedia eller kanske Bibeln också. Det är samma grej ibland. Vad betyder lagen? Vilka ord används också för lagen? Det betyder att det är en rättsregel, normer, bestämmelse, en dekret, stadga, riktlinjer. Eller till exempel att läsa upp lagen för att skälla ut någon eller läxa upp någon. Och vi har i Sverige vår lag, varje land har sin egen lag. Och jag tittade lite grann på internet, hur många lagar har vi i Sverige? Och några påstår att det finns upp till 1000 i Sveriges lag. Några påstår att bara 2014 lades till 1200 nya lagar. Och det är uppenbart att behovet efter att stadga lagar och regler växer i vår värld. Eller hur? Jag ska läsa från Matteus 24. Matteus 24 är en intressant vers som ser så här. Det är Jesus som talar om sista tiden. Och han säger så här i vers 24 och 12. Han ser om sista tiden att många falska profeter ska träda fram, bedra många. Och så ser han så här. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Frestad att säga först det där som jag skulle säga sist. Nej, jag lämnar det till sist ändå. Okej, Jesus påstår att i den sista tiden att laglösheten kommer att öka. Är det svårt att säga det är sant? Vi pratar speciellt i våra kyrkor väldigt mycket om det här att laglösheten ökar i våra samhällen. När laglösheten ökar, den mänskliga reaktionen på det är att stärka och multiplicera lagarna. Eller hur? Om man till exempel har en lag om hastighet att köra på motorvägen och det visar sig att folk inte respekterar det, så kommer man att stadga en lag till om hastigheten. I Serbien har de hittat på något väldigt klokt faktiskt. jobbigt för förarna. Vet ni vad de har gjort? De har gjort så här att när du kommer på motorvägen så betalar du, eller du får kortet för att köra på motorvägen. Sen när du har kommit fram till nästa station där du går ut, så kollar de tiden du har kört och delar det med hastigheten och bedömer hur fort du har kört. Inte dumt. Det har visat sig att bara på en vecka har de skördat in miljontals kronor på grund av det här. För att folk tänker, nu kör jag på motorvägen, vem bryr sig om 110 eller 130? Ingen ser mig, ingen polis på vägen. Och sen när de kommer fram så räknar de här och säger, du har kört alldeles för fort, genomsnittlig hastighet är det här. Och vi har stadgat en ny lag och du ska betala böter. Får se vad det blir. Det som är nyttigt av den där lagen, är att folk blir tvungna att stanna och fika oftare. Så de kommer att tjäna pengar på ena eller det andra sättet. Så. Men i alla fall, det som är också intressant, det här tycker jag är intressant att nämna. Ju fler lagar, desto mer, vadå? Desto mer brott. Och med andra ord skulle man kunna säga, ju fler lagar, desto större laglöshet. Låter totalt ologiskt, men så är det. För att ju fler lagar blir liksom skrivna, det blir helt enkelt... Oj, det var faktiskt min, tyvärr.
Ursäkta.
Ju fler lagar så desto mer laglöshet. Det låter konstigt. Så jag var nyligen på en konferens här i Stockholm för 2 veckor sedan där en grupp kristna samlades för att skriva en manifest, en kristen manifest till vårt land där. De kommer att komma ut med det om en tid, men inte på en gång. Det var någon som sa någonting väldigt bra som är väldigt logiskt och självklart, men som vi inte kanske tänker på. Han sa så här, att varje land som skapar lagar genom att lagstifta saker öppnar upp landet och folket för ett andligt inflytande. Visst är det så? Eller hur? Om man ändrar lagar om vad äktenskap är, så öppnar man upp det andliga inflytandet som Gud ville inte. Som Gud inte vill att det ska komma över ett folk och ett land. Om man ändrar lagar om brottslighet på något sätt, så öppnar man upp en dörr för det andliga inflytande över ett land och över ett folk. Folk som inte tror på det andliga världen tror inte på att det är sant. Men låt oss säga så här, nu när jag kommer vidare så ser vi andra aspekterna av det här. Att titta på vad är syftet med lagar? Jo, syftet med lagar är bland annat att begränsa de onda gärningar genom lagens hot och straff. Varifrån kommer dessa onda gärningar? Så jag skulle våga påstå så här. Även om folk inte tror på den andliga verkligheten, så är det uppenbart att själva faktum att lagarna finns bevisar på att det finns ett andligt inflytande. Vad är det annars lagen vill skydda folket från? Om man inte tror på det, varför gör man lagar då? Varifrån kommer det onda inflytandet över samhället och ett folk om lagarna inte finns? Det finns bara en annan källa, bara en källa till. Det är människan själv. Så, när Gud gav lagar, så gav Gud lagar för att hindra människan utifrån fruktan för straff att handla utifrån det som hennes innersta manar henne till att göra. Okej, är ni med? Jesus säger och Bibeln säger att människan är inte en neutral person. Människan är antingen eller. Med andra ord, antingen under inflytande av en eller en annan. Det bör inte vara så svartvitt, men det finns bara två liksom källor som påverkar människa. Det är därför Jesus säger, Jesus och Bob Dylan säger. Okej, okay. Jag kan citera först Jesus och sen Bob Dylan. Jesus säger i Matteus 12 och 30 att den som inte är med mig, han är emot mig. Den som inte samlar med mig, han skingrar. Och Bob Dylan, som någon gång i tiden tog emot Jesus som sin frälsare faktiskt och skrev fantastiska låtar, sa så här: You've got to serve somebody. It will be the Lord or it will be the devil. Så han säger så här: du måste tjäna någon. Det blir antingen Herren eller djävulen. Men det med andra ord säger han också att människan inte neutral, utan är alltid medel eller kanal för ett av de här två inflytanden. Okej, lite grann om lagen då. Det var det. Så det är inledning bara. Nu ska vi titta lite på Guds lag, och vi kristna säger att det är en stor debatt just nu, eller inte i vårt land kanske, trots att även i vårt land finns. Jag läser inte kristna tidningar så mycket, men jag vet lite vad som pågår. Och det är en väldigt stark diskussion bland kristna i alla länder i stort sett om det här, att lever vi under lagen eller lever vi under nåden och nådens tid? Och det intressanta är att typiska för oss kristna det är att vi går mitt på vägen endast då när vi går från ena diket in i det andra diket, ofta tyvärr. Och det är samma sak med det här. Jag växte upp i en fruktansvärt lagisk församling, och jag ska förklara vad jag menar med lagisk. Och ju mer man försökte uppfylla det, desto värre kände man sig, eller hur? Och sen kommer man och möter Jesus, och så börjar folk undervisa om det här. Vi lever inte under lagen, vi lever i nåden. Och då i nådens namn så blir vi liberala och gör saker som inte är rätta i Guds ögon. Okej, låt säga så här då. Faran finns i följande. Människans laglöshet är vanligtvis någonting som strider mot Guds lag. Därför att människans lagar och Guds lagar är inte alltid samma. Och det är därför jag tror att vi behöver, och sen kan jag säga så här, att människans lagiskhet är också oftast emot Guds lag. Så både lagiskhet och laglöshet kan vara emot Guds lagar faktiskt. Och det är det här som vi som kristna behöver se för att kunna vandra i en, om jag ska uttrycka det så vackert och fint, i en balanserad vandring med Gud. Det vill säga en vandring där både nåden och Guds lag är närvarande. Och då måste vi förstå på vilket sätt vi ska förhålla oss till det. Låt oss titta nu på Guds lag, vad det är, bara korta grejer. I Psaltaren 19, vers 8, så står det skrivet så här: Herrens undervisning, eller Herrens lag, är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Det ger vishet åt enkla människor. Okej. Herrens undervisning är fullkomlig. Och den ger liv åt själen. Den gör människan vis och ger henne rätt. Och gör vishet åt enkla människor. Vem i hela världen ska kunna säga då när man läser där att vi ska inte leva efter Guds lag? Självklart vi ska leva efter Guds lag. Den ger oss liv. Sen nästa gång ska jag tala om att det är tvärtom i Gamla testamentet. Paul säger att lagen dödar och inte ger liv. Ja, men vänta nu, vem är här klokare, Paulus eller Gamla testamentet nu? Och det är just det här som är problemet ibland. Okej, Romarbrevet, låt oss gå dit, så bara titta i kapitel 7 och verserna 7 och 12. Paulus säger, vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte, säger Paulus. Verkligen inte, lagen är inte synd. Och i vers 12 står det skrivet så här: att alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Låt säga så här nu, att fastställa det här. Både gamla och nya testamentet proklamerar att Guds lag är fullkomlig, den är helig, det är något gott i Guds lag. Eller hur? Självklart. Varför gav Gud sin lag då till människan? Jo, men han gav det för att skydda människan från det andliga inflytandet. För att skydda människor, eller Israel speciellt då, från inflytandet av alla folk runt omkring dem som praktiserade saker som Gud inte ville att de skulle bli påverkade av. Därför att den praktiken de levde i var bärare av de onda makternas verklighet som skulle påverka Guds folk. Okej, okay. Så låt oss se, vad bestod Guds lag av? Jag går väldigt kort genom det här, självklart, men jag hoppas ni får ett perspektiv här. Det första, det viktigaste delen av Guds lag är 10 Guds bud. Okej, okay. Det är enkelt. 5 av dem, eller 4 av dem, handlar om Gud. Och 6 av dem handlar om relation till människor. Båda delar är fantastiskt bra. Jag minns en gång jag talade med en mina vänner som inte är troende. Och jag frågade dem, vad tycker du om 10 Guds bud då, som man kallar dem? Om de inte är Guds bud, vem är de, sa jag. Vilken klok person gav dessa bud som är så kloka? Okej, okay, då sa han, jo men de är bra, de är bra. Då sa jag till honom så här, okej, okay, låt oss säga så här. I och med att du inte tror på Gud, så tar vi bort de här första 2 buden som handlar om Gud. Eller bara första egentligen, eller hur? Jo, Guds namn, använder inte Guds namn. Så, om vi ser, låt oss ta 3-4 första buden bort. Är det något fel på de här resterande buden? Skulle inte världen se bättre ut, sa jag, om vi levde efter dem? Ja, absolut. Men jag sa, varsågod och sätt igång då. Sätt igång och gör dem. För de är bra. Saken är den att det är inte bara så, sätt igång och gör, eller hur? Och det kommer vi senare till. Så 10 Guds bud. Sen gav Gud dem en massa andra nyanser av lagen, så att säga, som var också moraliska. Och jag ska inte läsa, jag ska nämna Andra Moseboken 23:4-5. En av Guds buden säger, en av de 10 buden säger, du ska inte stjäla. Men lagen ger lite andra nyanser också. Till exempel i där texten, Andra Moseboken 23:4-5, så säger Gud till Israels folk, om du möter din grannes oxe eller åsna, då säger inte Gud, du får inte stjäla den, utan han säger, när du ser grannens åsna som har kommit vilse, ta åsna och för den till din granne. Okej, det är inte inom 10 Guds bud, men det är en del av det komplexa moraliska lagen som Gud har gett till sitt folk. Det finns massor av sådana saker som är fortfarande moraliska, förutom 10 Guds bud. Okej? Sen har vi tredje del av Guds lag, och det är det där rituella, så att säga, ceremoniella lagen. Som till exempel 3 Moseboken 11:27. Om du rör vid en död, orent djur, då får du känna dig oren en hel dag. Du blir förklarad oren en hel dag, och först på kvällen efter att du har offrat någonting där som lagen föreskriver är du ren. Samma sak i 4 Moseboken kapitel 6 och vers 7 står det skrivet, om du rör vid en död människans kropp, även vid din far och mor, så är du oren en viss tid. Så jag vill bara att ni ska veta. För 2 veckor sedan var jag på sjukhuset och jag rörde vid en död människa. Så, jag ska vara oren 3 veckor. Så bara ni vet det. Okej, låt mig få fråga. Jag tar lite, kanske, jag tycker det är roligt faktiskt det. Får jag fråga nu? Hur många av er, var ärliga nu, har känt er orena på något sätt i Guds ögon sista månaden, en kort tid eller en 2-3 dagar, och ni kände jag duger inte, jag. Hur många? Det är en hel del. Det är en hel del. Varför? Var står det skrivet att man ska känna sig oren även om man gjorde något fel? Vet ni vad jag tror det handlar om? Nu vet jag att jag tar i det ordentligt. Jag tror att detta är på grund av det att vi fortfarande lever i en blandning av lagiskhet och nåden. Okej, hör mig. Självklart vill inte jag påstå, om jag hamnar i sängen med någon annans hustru, att jag ska bara hoppa ut ur sängen och, som det står skrivet om horor i Gamla testament, bara torka munnen och säga nu går vi vidare, halleluja, det är allt okej. Självklart blir man förkrossad. Självklart blir man belastad av samvetet och allt annat. Men det är ändå så, nu tog jag ganska dramatiskt exempel som orsakar på att vi känner oss orena. Men det finns mängder av mycket, mycket mindre saker som får oss, även i Nya testamentet, att känna oss orena en hel dag och lite till. Okej, så de här ceremoniella lagar, de gavs mest inte för någon moralskull. De gavs till folket helt enkelt att bevara deras kroppsliga hälsa, om jag ska uttrycka så. Så låt mig få ta, nu är jag väldigt dramatiskt. Det finns inriktningar i kristendomen som påstår att det är synd att äta svinkött. Samtidigt kan de bete sig ganska svinaktigt. Samma människor. Okej. Vad är viktigare? Ja, men ska vi diskutera det? Vad är syndigare, att äta kotlett eller att babbla? Det där, att prata illa om andra människor, vad är syndigare? Självklart vi vet vad som är syndigare. Men ändå är vi ibland, vi kan gå, jag vet, jag har kunnat gå i dagar fördömt och känt mig oren. Jag minns en gång för många år sedan, när jag gjorde en och samma fel, för jag vet inte vilken gång i mitt liv. Och då försökte jag. Jag skulle ångra det inför Gud. Jag kände mig oren, jag kände mig smutsig. Och jag började liksom be inför Gud. Och jag var ganska mycket under inflytande på det viset av den där teologin. Att en riktig omvändelse och en riktig ånger, den är alltid ackompanjerad med tårar och grejer, eller hur? Så ju mer du skriker och tårarna sprutar, desto mer äkta är din omvändelse. Jag försökte få tårarna fram på något sätt. Jag låg på knän och jag försökte, käre Gud, du ser hur den jag är. Och sen plötsligt hör jag en röst som säger till mig, vad håller du på med? Och jag sa, men Gud, du ser hur jag är och jag vill berätta hur jag är. Han sa, jag visste hur du är innan du sa ett ord om det. Stå upp, gå vidare. Men kan man verkligen förhålla sig till sin synd eller felaktig grej? Nu vill jag inte ens nämna vad det var, därför det kanske inte ens var synd. Men jag har hört som kristen att detta också var synd. Ni vet, en av problemen i våra kyrkliga kretsar är att vi har oskrivna lagar som har inte ett dugg att göra med Bibeln. Som belastar människornas samvete med skuldkänsla. Trots att Gud har aldrig sagt ett halvt ord om detta. Och det står faktiskt i Jeremia någonstans, tror jag, att Herren säger till Israel, ni gör det och det och det, och ni offrar era barn. Ni gör saker som aldrig ens kom till mina tankar. Minns ni någonting, ni som är lite äldre, minns ni några lagar i våra församlingar som vi egentligen följde och som var, liksom, de var påtvingade, så att säga, oss, vårt beteende, som hade inget med Guds ord att göra? Är någon som minns dem? Ja, jag vet att vi minns många av oss. Okej, låt oss gå vidare då. Det här lagen som Gud har gett, då självklart har även Gud i Gamla testamentet sett på olika saker att det fanns lite viktigare och mindre viktiga saker i lagen. Så i Matteus 23 och 23 till exempel, Jesus säger att ni poängterar det här tionde givandet och ni är så trogna i att ge tiondet av det ena och det andra, men ni har glömt det viktigaste i lagen, och det är rätten och kärleken. Så även på Gamla testamentet så fanns det faktiskt det här, att lagen hade viktiga delar, mindre viktiga delar, och de delar som var ännu mindre viktiga. Så nu ska vi gå vidare. Ändå står det skrivet i Nya testamentet, i Matteus evangeliet, att Guds ord säger att när Jesus kom till jorden i Matteus 5, 21-48, så gör Jesus något väldigt konstigt. Han inte bara att han säger, jag säger först i 5:18. Han säger så här: inte det minsta bokstav i lagen ska förgås utan att uppfyllas. Och då gör Jesus något vidare i 21-48 i Matteus och säger till folket så här: ni har hört att lagen har sagt si och så, men jag säger till er. Och vad är det som han gör? Gör han lagen om intet? Nej, han inte bara förstärker, inte bara att han bekräftar lagen, utan han förstärker den. Han säger, det står skrivet att den som har gjort, varit otrogen med en kvinna, men jag säger till er, om ni bara får en tanke på en annan kvinna, så är ni skyldiga. Åh, kära tid. Okej, nu en annan svår fråga här. Hur många av er har tänkt på en annan kvinna sista månaden? Bröder. Hur många av er kvinnor har tänkt på en annan man sista månaden? Jag blundar. Herren ser er, eller oss. Okej. Hur känner du dig? Eller hur känner jag mig när jag tänker på det? Ren? Nej. Det är ännu värre än det var i Gamla testamentet. Ännu värre. Och då står det skrivet så här i Jakobbrevet 2:10 bland annat, att Jakob säger, om du missar bara en punkt i lagen att uppfylla den, så är du skyldig, du har brutit mot hela lagen. Mår ni bra, vänner? Jag tycker det är underbart, eller hur? Det byggs upp liksom fördömelsens atmosfär, eller hur? Och i Galaterbrevet 5:3 säger Paulus till galaterna som vill omskära sig. Han säger, hör ni galater, om ni omskär er, då är ni skyldiga att hålla allt annat i lagen. Allt annat. Nu är ni medvetna, tror jag, flesta av er, det finns en ganska häftig rörelse inom kristenhet där människor som är frälsta genom Jesus, vissa av dem går helt och hållet tillbaka till lagen. Vissa av dem säger, jo, vi är frälsta, men våra rötter är judiska, därför Gamla testamentet är judiskt. Vi borde hålla också vad lagen säger. Paulus säger, och Jesus säger, att lite av den där, vad heter det som man bakar med, jäser hela deget. Och det är där som är problemet. Hör nu vad jag ska säga. Självklart att Guds lag upphör aldrig. Jesus säger att himmel och jord, det är lättare för himmelen och jorden att försvinna än att ett enda bokstav inte uppfylls. En jota. Nu sitter kanske några här och vet varifrån det kommer. Det påstås från rabbiniska undervisningen att det där kom därför att Salomon ändrade på en jota, på den minsta bokstaven, för att kunna ha 1000 fruar istället för en. Okej. Så tänk att ändringen av en bokstav kan ändra så mycket så att du får 1000 fruar om du vill. Det är därför Jesus ser detta. Okej. Så det som är andra saker, låt mig få se nu. själva kraven som lagen har på människa, Jesus förökar den. Och sen gör han någonting annat som är mycket konstigt. 22 kapitel i Matteus evangeliet så kommer några av fariséer där i verserna 34 vidare. Fariséerna hörde att Jesus hade gjort saddukerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade mästare, vilket är det största budet i lagen? Nu måste vi tänka på det. När en farisé frågade det, då frågade han inte vilket är största bland de 10 buden. Utan frågade vilket är största bud i hela lagen som vi har fått på Sinai. Och så vidare, eller inte bara på Sinai efteråt. Och som Gud har befallt oss att hålla. Då är det jättemånga lagar. Det är jättemånga, över 600 bara de där ytliga lagar. Då säger Jesus till dem så här. Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv och lyssna nu. Vers 40. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Jag tror att på några andra ställen säger att i dessa två bud är hela lagen uppfylld. Amen, vänta nu Jesus. Vänta, i Matteus där i kapitel 5 ser du att, att du ska inte bara hålla vad gamla testamentet säger. Du ska inte ligga med någon annans fru eller man. Utan du ser bara du tänker på det så är du skyldig. Och bryter mot lagen. Nu ser du att det räcker att älska Gud och sin nästa och så är det allt okej. Vad gör du Jesus? Han gör det enda som är det rätta att göra när det gäller lagen. Han krymper lagens volym till 2 bud. Förstärker lagens kvalitet. Minskar det krångliga, byråkratiska, om jag ska uttrycka så, till det absolut väsentligaste och sätter människa inför ett krav som hon aldrig i sitt liv kan uppfylla genom sin egen kraft. Är ni med nu? Okej. Så då är det egentligen, det kommer vi ta upp lite mer nästa gång. Nu vill jag bara ta det här, vårt sätt att förhålla sig till lagen. Nu talar jag även om oss kristna eller människor överhuvudtaget. Ni vet, det finns så här. I Matteus 19:20 kommer den där rike unge mannen till honom, till Jesus. Och frågar, herre vad ska jag göra för att få evigt liv eller komma in i Guds rike, vilket som. Jesus säger till honom, du känner till buden, eller hur? Ja. Och så ser Jesus de här buden som angår medmänskliga relationer. Han säger, detta har jag hållit sedan jag föddes. Aldrig förbannat min granne, aldrig gjort något fel, aldrig tagit någon annans åsna. All detta här. Och Jesus säger inte till honom, hallå, nej, överdriv inte. Han bejakar hans bekännelse. Och då säger Jesus, och då säger han själv till Jesus, vad är det som saknas mig? Okej. Det första förhållningssätt som vi har till lagen, det är att vi i den mänskliga naturen vill gärna uppfylla så mycket som möjligt av lagen. Därför, hör mig nu, därför att då får vi berömmelse för vår prestation och insatser. Men baksidan av myntet är att ingen som vill uppfylla lagens krav någon gång i livet känner sig i vila och kan säga, vad underbart, nu har jag gjort allt. Att följa lagen ger alltid en känsla av otillräcklighet. Provokativ fråga nummer tre. Hur många av oss har sista månaden känt sig otillräckliga inför Gud? Lyft inte upp händerna, det är okej. Jag bara ställer frågan. Jag har känt mig minst 10 gånger. Varför? Därför att jag lever fortfarande under lagiskhetens inflytande. Okej? Okay? Så, det är ständigt känsla av otillräcklighet. Och Jesus säger till dem i Johannes 7:19. Han säger, ni har fått Moselag, men ingen av er håller den. Okej, okay. Hur i hela världen klarar man av att tro på att man ska hålla lagen, vet att man inte håller lagen, men ändå vill ge skenet av att man håller lagen? Då är det andra förhållningssättet. Och det är att man håller det vanligtvis efter sitt val. Man väljer saken i lagen som man klarar av i mänsklig styrka och kraft. För några år sedan hade vi en konferens här i kyrkan faktiskt. Som inte vi ordnade, men det spelar ingen roll. Och jag kom in i en diskussion vid kaffebordet med de som ville infoga vissa av gamla testamentliga lagars punkter in i det kristna livet. Och jag blev rusenrasande. Jag frågade, okej, får jag fråga er. Varför betonar ni det fjärde budet så mycket, det vill säga att hålla sabbat? Varför betonar ni inte andra budet, att älska sin nästa? Vet ni vad en broder sa? Därför är det lättaste att hålla den fjärde. Jag kunde inte tro mina öron. Och då visste jag så lite om honom. Jag visste att han bröt varenda sabbatbudet. Därför han jobbade på sabbaten. Men hans svar blev mycket intressant. Han sa, det är därför att det är lättast att hålla det budet. Ja, i vissa länder där man vill vara lat, det är absolut det behagligaste budet. Bara ligga på sabbat och inte göra något annat. Va? Jag vet inte hur fruarna gör i den kulturen, för de måste ändå springa och laga mat och allt. Men hör ni mig, vi förhåller oss till lagen på det viset. Först om vi ser att vi inte kan uppfylla, så väljer vi under medvetet, ibland medvetet, den eller de aspekter av lagen som är lätt att uppfylla. Tjena Lasse. Och det andra som vi gör, det är att vi, eller vad som driver oss, vi gör det för att lämna intryck på vår omgivning. Därför att vi som människor i vår fallna natur, vi längtar efter bekräftelse. Vi längtar efter att höra vad duktig du är. Och det är därför vi frestas till att leva lite grann av lagiskhet. Därför att, vet ni vad? Lagiskhet ger mig a little bit credit. Lite berömmelse. Låt oss läsa då i Ordspråksboken kapitel 30. Kapitel 30 och vers 12. Nej, vers 11. Ja, jag ska läsa från 11 till 14 faktiskt. Ordspråksboken. 11, 30, kapitel 30, 11 till 14. Det finns ett släkte som förbannar sin far och inte välsignar sin mor. Hur många gånger predikas det här i vårt land? Hur många gånger? Aldrig. Det står skrivet faktiskt att den som inte respekterar sin mor och far, och det är denna buden, det första budet som ges med löftet, men här betonas också att den som förbannar sin mor och inte respekterar sin far, lyssna vad det står skrivet vidare, och inte välsignar sin mor, förbannar sin far, inte välsignar sin mor. Ett släkte, hör nu älskade vänner dessa allvarliga ord. Ett släkte som är rent i egna ögon. Men som inte har tvättat bort sin smuts. Hallå? Det är nästan så att man inte kan gå över dessa ord så lätt. Ett släkte som är rent i sina egna ögon, men som inte har tvättat bort sin egen smuts. Vad betyder det här? Jag tror det är enkelt att säga vad det betyder. Det betyder följande. Ett släkte som lever lagiskt liv, som uppfyller dessa yttre saker och ger skenet av att de är rena, men i innersta är de inte rena, utan de är smutsiga i Guds ögon. Därför att Gud är inte så imponerad av det yttre, utan ser till hjärtat. Okej, han fortsätter och säger, och ett släkte vars tänder är svärd och vars käftar är knivar för att äta de svaga ur landet och de fattiga ur människornas krets. Varför tror ni, vänner, att Paulus skriver till galaterna och säger, nu om ni kivar så mycket, se till att ni inte äter upp varandra. Därför att ett släkte som lever lagiskt och bedömer andra på det viset är ett släkte som har sådana tänder. Där man äter upp varandra. Så att säga, där man förföljer dem som inte lever upp till det yttre moraliska eller till och med ceremoniella lag. Och ett släkte som glömmer att Jesus har sagt att hela lagen har uppfyllts i ett enda bud. Eller egentligen i två bud. Då står det skrivet i Matteus 23 och 25 det där. Ve er lag, ni som stiftar lagar och allt. Han säger, ni som putsar era muggar eller era glas på utsidan så mycket. Men på insidan är smutsigt. Okej, jag kommer nästa söndag till det här vidare. Men jag vill också ta tredje och fjärde punkten, vår förhållningssätt till lagen. Det som vi absolut måste komma in i om vi vill leva efter eller i lagiskhet efter lagen, det är att vi kan inte undvika hyckleri. Det är omöjligt. Därför att i och med att lagen kan inte uppfyllas, så måste jag fejka någonstans att jag gör det, att jag uppfyller det. I Galaterbrevet så står det skrivet att kapitel 2, 11-14, att även apostel Petrus föll för det här. Petrus var del av Jerusalems församling som tyvärr har inte varit så fri från lagen och lagiskhet under hela tiden när första kristna rörelsen kom igång. Jakob och de andra, de var väldigt mycket präglade av lagen, och man måste säga att för omogna människor andligt, så att säga, så är det väldigt svårt att förstå Jakobsbrevet ibland. Men det är uppenbart att Jakobsbrevet, även om det var inspirerat av Gud, så har Jakob och den församlingen inte levt i nåden helt och hållet. För att det står skrivet, Paulus säger, låt mig få läsa det. Paulus säger i Galaterbrevet 2, när han tog i tur med Petrus, och det gjorde han offentligt inför alla människor tyvärr. Eller tyvärr, ibland måste man göra det, ibland inte. Och jag tror inte att Paulus var fördömande, utan han såg bara någonting som var farligt. Det står skrivet så här. Men när Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd innan det kom några från Jakob. Varför skriver han så? Därför att Jakob eller församlingen i Jerusalem levde lite grann i lagiskhet. Och de ville påtvinga omskärelse och allt annat på de hedna kristna som blev frälsta. Och då står det skrivet, innan det kom några från Jakob brukade han nämligen äta tillsammans med hedningarna lite korv och kotletter och allt annat. Men när de kom från Jakob drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma sätt, så till och med Barnabas drog med i deras hyckleri. Kära vänner, hör ni mig nu? Det är otroligt mycket kvar av den här attityden även bland oss evangeliska kristna, även efter 2000 år. Varför måste vi ibland gömma oss för att jag äter eller dricker något som en oskriven lag egentligen säger att du ska inte göra det? Varför? Därför att det finns samma anda. Varför gör vi så att vi har några sådana små lagar som ger oss dåligt samvete om någon ser mig i en situation som jag inte skulle synas i, trots att Bibeln fördömer inte mig? Varför? Därför att vi är påverkade av lagen. Därför att vi lever i en blandning, och därför att vi, vad ska jag säga, vi påtvingar dåligt samvete varandra för saker som Gud skulle aldrig påtvinga dåligt samvete på någon människa. Usch, vilken trevlig predikan. Det som förhållningssättet till lagen av den sorten också gör i oss, det är det som Johannes evangeliet, och det här, sen har jag bara en punkt till. Johannes evangeliet 7:49 skriver också så här. När Jesus helar den där blinde och fariserna frågar honom vem han är, och han säger till dem: men nu har jag sagt till redan, är det därför att ni vill tro på honom också som ni frågar andra gången? Då kommer deras enorma helighet fram. Och han säger så, de säger till honom så här. Då sa fariserna 47 och vidare till dem: har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariserna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Vilken attityd. Ett släkte som är rent i sina egna ögon, men aldrig blivit befriat från sin inre smuts. Okej, jag går till fjärde punkten och sista. Vårt förhållningssätt till lagen. Låt oss gå till Matteus 23. Jag har troligtvis nämnt det här, men jag ska läsa versen igen. Matteus 23 och vers 23, så står det skrivet så här. Ve er, skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, och försummar det viktigaste i lagen, rättvisan, barmhärtighet och trohet. Okej. De ger tionde regelbundet av olika saker. Men Jesus säger: ni försummar det viktigaste, rätten och barmhärtigheten. Lyssna, de som lever i, som är påverkade av lagiskhet, de vet inte vad barmhärtighet är. Vad är det, varför gör de så här? Och nu kommer jag till något som jag inte tänkt på tidigare, men det blev lite klart för mig. Vet ni vad? Vårt fjärde förhållningssätt till lagen, det är när vi ser att vi duger inte till att uppfylla hela. När vi ändå prövar med de här saker som vi väljer lite och tycker att de är lätta att uppfylla. Och när vi självklart märker att vi kan handla i hyckleri och allt. Vet ni vad vi försöker göra när vi ser att vi är hjälplösa mot lagen? Vi försöker muta Gud. Här får du Gud tiondet. Här får du Gud det här. Gud, jag ska be 2 timmar om dagen. Jag ska läsa Bibeln 1 timme om dagen. Allt detta är bra. Men detta är inte bra om det görs utifrån en motiv att jag känner mig dålig och vill förbättra min ställning inför Gud. Och ni vet, i vissa länder, bland annat i ett land som jag är ofta i, så går det faktiskt att, även om du bryter mot lagen, det går faktiskt att gå fri. Fortfarande. Ni vet, det går om du har kört 150. Det finns en instans i städer där du kan gå och komma överens med polisen hur mycket du ska betala, vilken skuld du hade. Nu försöker de skärpa det. Tidigare räckte det med att du bjuder dem på 3 öl och det är punkt och slut. Men det intressanta är att det inte bara i de länder utan detta finns i oss människor. Vi försöker också muta Gud när vi upplever att vi kommer till korta. I 5 Moseboken kapitel 10 och vers 17 står det skrivet att Gud är en Gud som inte kan mutas. Men i vissa religioner, även i de evangeliska kretsarna eller kyrkor, kristna kyrkor, så går det att muta Gud. Det finns kyrkor som praktiserar själavård mot betalning. Och folk får en känsla, om jag gör det så har Gud förlåtit mig. Får jag fråga en sak då? Vilket pris är mer värdig i Guds ögon? Det som jag betalar för själavård eller det priset som Jesus Kristus betalade på korset? Syskon, jag tror att jag talar nu till några av oss här. Det är väldigt många av oss som ännu inte vågar tro att jag är förlåten genom Jesu död på korset. Vi tror det teoretiskt, men i praktiken beter vi oss på ett sätt som ser ut som att vi mutar Gud genom vad vi gör. Jag har mutat honom många gånger. Speciellt när jag har gjort riktig tabb. Då kommer det inom mig på en gång det där: Gud, jag lovar dig. Jag lovar dig. Nästa vecka jag ska fasta. Jag ska skärpa mig. Jag gör allt det här. Detta är att muta Gud. För att om jag gör allt detta, för att min skuldkänsla ska minska och Guds barmhärtighet ska öka, då mutar jag Gud. Om jag gör det utifrån en annan motiv, att fasta, be och läsa, det är en helt annan sak. Men det är så uppenbart att många av oss lever i den här blandningen. Låt mig få läsa Predikaren ännu. Predikaren 7 och 8. Vinningslyssnad gör den vise till en dåre, och mutor fördärvar hjärtat. Okej, vänner. Vinningslyssnad gör den vise till dåre. Jag läste den nyaste svenska översättningen. Där står skrivet en roffare är en dåre. Men jag tycker det är stor skillnad ärligt sagt. Därför att en roffare, det är synligt i det fysiska. En vinningslyssnad, det är gömt i hjärtat. Jag kan vara herre med slips och bete mig i det yttre på det bästa sättet. Ändå kan jag vara en vinningslyssnad. Eller en människa som har vinningslyssnad i sitt hjärta. Och Gud ser till det. Gud ser inte till min präktighet i det yttre. Gud ser till det som finns i mitt hjärta. Så, och lyssna till andra delen. Och mutor fördärvar hjärtat. Jag stannar här. Hoppas att det är inte fel tillämpning av ordet som jag läst just nu till sist. Men jag tror att vi ska be tillsammans. Låt mig få säga en sak. Varje gång jag försöker muta Gud. Nu hör mig, vänner. Det låter så hårt när jag ser där och tittar på er, så tänker någon: Stan, varför predikar du det till oss? Vi är väl inga roffare här, va? Nej, det är vi inte. Och det är inte den attityden jag är ute efter. Jag tror att Guds ord är ute efter en sak. Den vill alltid befria oss, Guds ord. Och även i den här situationen vill Guds ord befria oss. Och då skulle jag vilja bara säga till dig att vi ber tillsammans att om du lever fortfarande, om du känner att du kommer till korta, du känner dig frestad att lova Gud, du känner det ena och det andra liksom att göra för Gud för att underlätta din vidare vandring med Gud, så är det kanske dags att stanna upp och säga så här: Gud, idag vill jag avsäga mig all, hör mig nu, inte, jag vill inte avsäga mig lagens krav. jag vill avsäga mitt försök att bemöta dem. Och det är det här tanken som är sist, ja, som jag skrev när vi bad där, Malle. Okej. Hör på det här, aldrig tänk på det. Lagiskhet som övergår till laglöshet föder kärlekslöshet. Det är därför Jesus säger i den sista tiden, även att nummer av lagar ökar, man bemöter ökning av lagar med känslan att där kan jag inte uppfylla, och så kapitulerar man inför kraven på fel sätt och blir laglös. Och när vi är laglösa, självklart att kärleken har ingen plats, därför att egot får fritt att härja. Det är därför lagiskhet och kärlekslöshet hänger ihop. Låt mig få säga nu det här. Där kärleken saknas bland kristna, det är uppenbart för mig att vända på kakan att det finns laglöshet, och det är på grund av lagiskhet. Allvarliga saker, vänner. Allvarliga saker. Det är därför Gud betonar en enda sak. Kom inte till mig med några moraliseringar. Kom först med kärleken, då kan vi möta tillsammans i kärleken det som lagen kräver. Och vet ni vem vi kommer att möta när vi ger oss på den resan? Vi kommer att möta honom som har uppfyllt lagen, prisad vare hans namn. Vi kommer inte att möta vem som är bättre, vem som är sämre. Vi kommer att möta honom som har uppfyllt allt. Och det är det som är syftet med lagen. Syftet med lagen är att leda oss till kapitulation, så att vi blir rena ifrån kraven som hela tiden fördömer, som hela tiden skapar kiv och som hela tiden gör andra saker. Det är kärleken. Och ni vet att på en gång kommer någon, ja, i kärlekens namn. Nästa gång kommer vi tala om det. Jesus säger, om ni älskar mig så håller ni mina bud. Jag har aldrig tänkt på det. Låt mig få säga så här. Jag har blivit störd av den här versen i 40 år. Därför att jag tänkte bara, vad är det för kärlek när du befaller mig något att göra? Ska jag älska dig? Ja, Jesus, jag älskar dig. Kära Jesus, jag älskar dig, du har befallt dig. Nej! Vet ni vad det kom upp för mig? Följande. Om jag är hans vän och han är min vän, som han påstår. Jesus påstår att vi är hans vän. En vän kommer aldrig att befalla sin bästa vän någonting som skadar honom. Kära Gud. Så om min vän Jesus säger till mig, stojan, gör det där, och jag påstår att jag älskar honom, så har jag som förtroende för honom att jag gör vad han säger till mig. Därför det säger han för min skull, inte för sin egen. Inte för att jag ska visa hur mycket jag älskar honom. Han älskar mig redan så mycket. Han ser det för mitt bästa. Och det är därför han säger, om ni älskar mig så håller ni mina bud. Låt mig få vända på kakan. Om jag inte håller hans bud, det betyder att jag inte älskar honom. Det betyder att jag skadar mig själv i längden. Okej. Lagiskhet som kapitulerar till laglöshet resulterar i kärlekslösheten. Andra alternativet är lagiskhet som kapitulerar och omfamnar nåden. Den föder kärleksfullhet och barmhärtighet. För att den, Jesus, halleluja! Den som kapitulerar inför lagens krav och omfamnar nåden som är lagens syfte och mål med att finnas, när den omfamnar nåden, den personen kan aldrig fördöma någon annan. Den personen kan bara vara kärleksfull och barmhärtig. Det betyder inte att den tolererar allt skräp, men den har lite mer tålamod. Och hur ska jag sluta predika utan att nämna min hustru då? Men jag måste nämna henne. Det har ni kanske hört. För många år sedan, när vi var i en sån situation som vi sällan upplever, att vi bråkade, Och jag var så arg på henne. Det kan ni sudda bort där om ni tycker att jag använder ovärdigt språk. Men jag ska använda exakt det språket som jag använde i vårt vardagsrum. Jag blev så arg på henne så jag sa till henne, du är en riktig skit. Hon tittar på mig och säger älskling. Och när hon sa älskling, då vaknade min helighet, min majestät ännu mera. Jag vill bråka med henne, men jag ser att hon nappar inte på bråk. Då säger hon till mig så här. Du brukar erkänna när du predikar att du är inte så bra. Ibland säger du skit, men du tror ändå att Jesus älskar dig. Nu har du sagt till mig att jag är det. Om jag är det och du är det, vad hindrar oss att försonas? Vet ni vad? Detta är den djupaste teologiska undervisningen om försoning som jag någonsin har hört i mitt liv. För det är detta det handlar om. Om båda kapitulerar för lagkrav och omfamnar nåden, då kan man inte göra något annat än försonas. Orsaken till oförsonlighet är väldigt mycket i detta. Att en av två anser sig vara ändå mera än skit. Amen.